Håll upp händerna, Hucka.
Oh my god. Hur kan du få slå den där uppekanten, Alexander Gustafsson? Där är det, ja! Och där är det! Här är det! Alexander Gustafsson avslutar slaget i tjejen i tredje ronden! Ja!
Välkomna till MMA-podden med mig, Paul Del Valle. Och idag har jag en super special guest med mig i form av Seb Sebba.
Hej, hej, hej!
Ja, är du redo att snacka lite MMA?
Faktiskt! Jag känner att jag måste lätta på hjärtat.
Ja, men grymt, grymt. Jag tänkte innan vi sätter igång så, ja, det var länge sedan, kära lyssnare. Vi har varit borta under väldigt många månader och en av oss är tillbaka och det är jag, Paul. Men för att summera det ganska enkelt så, ja, livet händer och ibland blir det helt enkelt så att både jobb, pappaledighet och studier har liksom lite tagit över. Det har varit svårt för oss att få till ett avsnitt. Vi har diskuterat lite fram och tillbaka hur vi ska göra. Men nu kände jag att vi kickar igång ändå. Så jag är här med Sebba och vi ska försöka summera i alla fall några fighter och fighters ifrån sommaren som har varit, och så ska vi såklart blicka framåt mot UFC Danmark som utspelar sig nu på lördag. Men Sebba, för folk som så här inte vet vem du är, du har ju gästat MMA-podden tidigare med Albrektsson, men bara vem är Sebba?
Vem är Sebba? Jag är en karaktär som dyker upp lite här och där. Nej, men jag är MMA-coach. Har varit det i ungefär 10 år åt alla möjliga fighters. Tävlat själv för back in the days. Fystränare och coach åt Carl Albrektsson idag. Är väl det som är det relevantaste, kan man säga. Ja. Och håller på med biohacking och lite annat. Så jag har gästat här ett par gånger innan. Så.
Ja, du har ju gästat min podd Öppet Sinne också, där vi har snackat just biohacking.
Precis.
Och sen var du ju med när du och Kalle var med här och snackade.
Exakt,
också.
Och när han var med, vi också med.
Exakt, exakt.
Ja.
Ja, men fan vad grymt. Men du, jag tycker så här, det känns som så här, det finns så många trådar att dra i inför det här avsnittet. Men jag känner som att... En som jag direkt börjar tänka på här, det är i alla fall, det är John Jones. Efter att han hade gått match mot Alex så mötte han Thiago Santos. Den gick tiden ut. Efter matchen fattade man, eller man fattade redan under matchen att knäna på Santos, det var ju någonting som inte riktigt stämde. Men han stod upp i 5 ronder med Jones. Till slut så vann Jones. Men det var delat domslut på den där, här för mig, om jag inte minns helt fel.
Ja, det tror jag, här för mig också. Men det tycker jag, alltså det var ju svårt för Jones, eller inte svårt, men han hade det ändå liksom, hans game han brukar lägga på, liksom ta över matcherna, han hade ändå problem med just att det var den där X-factor, att så här, Santos slår och sparkar så jävla hårt, så får han träff så liksom kan det ändra hela matchbilden, och det var nära ett par gånger. Och det såg man liksom, och då vart man ju helt hypad i soffan och så här, shit, är det nu det händer? Men som en rutinerad champ så lyckades han lösa Santos-pusslet liksom, och han sa ju det efteråt att det var bland hans hårdaste matcher, och han uppskattade den utmaningen, för det fick han också bli bättre.
Ja, men verkligen. Men lite när jag tittar på John Jones, så känns det ibland som att när det är, vi säger typ så Alexander Gustafsson eller det är DC, då liksom, då lägger han på en helt annan, han lägger på en helt annan växel inför de matcherna. Krigar mycket hårdare på att se till att verkligen avsluta dem snabbt. Men när det är någon han möter första gången och han vet vad deras specialitet är, då vill han vill mäta sig där. Lite som han gjorde med Thiago Santos. Det känns även så med OSP med. Men sen när det är de här som liksom, jag tror att, jag har funderat, okej, hur skulle match nummer 2 se ut ifall de möttes nu, Thiago Santos och John Jones igen?
Då tror jag John Jones dyker direkt, tar ner han.
Ja, men typ. Ja, men det, eller hur?
Ja. Det var ju det att jag väntade ju på nedtagningen. Det var så jag hade liksom sett matchen innan också i mitt huvud. Jag bara, Jones kommer ta ner, kontrollerar han på backen, börjar armbåga. Och så gjorde han inte det en enda gång, tror jag, utan det var liksom bara striking. Ja. Men det var väl det att han ville mäta sig med han. Hans starkaste sida ville han utmana, och som sagt, han vann, så det kommer ju bara öka hans striking till nästa nivå. Så.
Nej, men verkligen, och det känns lite som att det är precis det han gör inför de här mötena. Jag tror att där man lurar sig själv, det är att man tror att han kommer göra en traditionell, han kommer John Jones ha ut sin motståndare. Nej, han vill ut mot, han vill... Han vill plocka isär sin motståndare med sin motståndares egna vapen.
Exakt, och det är väl så han blir, alltså är John Jones. Det är väl så han har blivit John Jones, att han tar inte den enkla vägen, utan han tar den svåraste och lyckas alltid vinna ändå. Mm. Så nej, det är fascinerande. Jag tror att man kommer se tillbaka på honom om typ 10-15 år och så här, det här var någonting special.
Verkligen.
För det känns som att nu när vi lever i hans era och tid, så folk kanske inte ser det, liksom den här dominansen på det sättet. Men när man kollar igenom hans record och vilka han har mött och sättet han har vunnit och allt han har varit med om privat och liksom, nej, det är häftigt.
Ja.
Nej, det är GOAT. Det är liksom 100% geten.
Förutom att Chuck Liddell hade vunnit över honom i sin prime.
Det är den. Över hans höger. Bam!
Jag tycker det är så jävla roligt att Chuck Liddell, alltså, jag förstår att man ska ha det självförtroendet på något sätt, men samtidigt så tycker jag att jag är inte värsta fanet av att utnyttja mig av det här med att vara realist. Men samtidigt när man höll på med en sport som fortfarande är som en liten bebis, men att jämföra sig med när sporten var en spermie och tänka att jag hade fan sänkt den här snubben.
Jag tror det är mentaliteten också. Det är fighters, de är liksom, det är ego. Du är störst, bäst. Spelar ingen roll om du liksom inte är ens UFC. Ditt sätt du ser på dig själv är ju att du är number one alfahane liksom, och det spelar ingen roll vem som du möter, du vinner ändå, du är bättre. Och kanske de är bättre på pappret, men du vet att du vinner ändå.
Så. Ja, men precis.
Det är ju den.
För det hände ju i första säsongen av Ultimate Fighter när han var coach, och han säger att han skulle spöa alla som var där, men sen åkte han ju på stryket av Forrest Griffin.
Ja.
Lite senare.
Det är ju den.
Ja, det är en knepig väg. Men vad tror du händer med John Jones framöver? Nu Thiago Santos har ju fixat knäna. Blahovic vann ju fan mot Luke Rockhold, vilket också var ju en... Alltså där måste jag säga, jävlar vad Luke Rockhold såg stor ut i lättungt.
Han såg för stor ut. Ja. Alltså för mycket massa, för mycket volym. Istället, jag tycker han skulle kanske gjort bättre ifrån sig om han inte hade gått upp i så mycket muskelmassa och fokuserat mer på att vara en snabbare fighten. Men han såg liksom utfylld ut till varenda kilogram och gram, ska vi säga.
Ja.
Men det känns som att Rockhold får tillbaka lite för sin lite så här karma för attityden han har haft och inställningen. Så jag är en av dem som tyckte om han jättemycket i början när han var från Strikeforce. Tyckte han var skitgrym liksom. Men sen just det här, hans antics och hans sätt att vara och douchebag- överlägsenheten gjorde att jag sa, fan, jag vill se han få stryk. Och det är lite det som händer. Det känns som att det är många som tycker det. Och, vad säger man? Law of attraction kanske?
Nej, men verkligen. Han har ju fått check upp ganska många gånger. Han hade ju, vad var det, han sa väl någonting om att Jan Blahovic hade små fötter eller något.
Ah,
och så blir han just knockad via spark.
Det är där jag menar. Den här killen och karmat, han har inte lätt. Alltså. Men jag tror att alltså nu har han ju blivit värre, 2 eller 3 gånger i rad knockad.
Ja, alltså det är ju...
Och nu bröt han ju käken efter den här matchen.
Han gjorde det till och med.
Och så jävlar. Det börjar ju bli dags att tänka... jag skulle gärna vilja se han i grappling, för han är en jävligt grym grappler. Så det vore kul att se han tävla i det, men i sluta ta smällare liksom. Han är ändå fotomodell och han har karriären... vid sidan om fightingen klar. Så.
Det tycker jag är väldigt skönt för Dana White. Han bara, det är många fighter som säger att de är fotomodeller. Han bara, alltså, han är modell åt Ralph Lauren. Han bara, han är modell på riktigt.
Exakt.
Alltså, men är verkligen modell.
Jag tror till och med att han kanske tjänar mer som modell i slutet liksom, i längden än vad han kommer göra inom fightingen framöver. Ja. Så.
Förmodligen.
Karriärsvalen är rätt enkla där, tycker jag.
Ja, men fan, jag vill gå in lite på det här med att han hade ju gått upp en viktklass, som vi alla vet. Vi snackade just om att han såg så jävla stor ut. Ibland brukar man ju verkligen prata om att men den här personen borde gå upp. Men i hans fall, jag vet att han är en sjukt jobbig weight cut för att nå mellanvikt. Men det såg inte ut att gynna honom ett skit. Jag tyckte att rörelsen från honom försvann. Hans smidighet såg borta ut också.
Stiff, gymkille liksom.
Så verkligen.
Kört discogym och... ska in och slåss en viktklass över.
Men hur fan kan det vara så mycket som förändras av att gå upp en viktklass? Alltså för han såg nästan orörlig ut i vissa instanser. Alltså.
Jag tror att han bara tappat sina fast twitch muskler liksom och byggt på massa och mer vikt som han inte kan förflytta. Att han är ovan att förflytta den sortens massa och blir slöare på allt. Och, för det kändes lite som att han är van vid att vara snabbare, men nu är det nästan som en chock för honom att jag vill nå till punkt B, men det tar tid, längre tid än vad det brukar ta, och att det är väl det som hände, att han liksom inte lyckas ha de där hundradelarna som han har haft innan. Och sen är det att han går med hakan uppe fortfarande och händerna ner.
Ja, no shit alltså.
Så det är den där nonchalant, alltså det går ju över i hans fighting-stil, hans det här stil, alltså hans personlighet kan man säga, eller hans karaktär. Det här nonchalanta, och då kan det här hända också. Så. Mm.
Vad tror du om potentialen Blahovic-Jones?
Jones kör över han, det tror jag. Det känns inte som, alltså jag gillar Blahovic, jag gillar han som fan, polska power liksom. Vi är skitglada han vann över Rockhold också. Men det känns som att Jones är liksom högst upp tv-spelsbossen. Blahovic har hittat någon liten snabb genväg upp liksom, och det känns som att Jones kommer avsluta honom i kanske andra eller tredje ronden, TKO eventuellt.
Ja, eller så blir det en femrondare igen. Bara
det
för att
kan det
kan
bli också.
För att där har jag också min lilla teori om Jones. Det känns som att när han vet att han kan vinna, då njuter han lite så här. Han glider runt i 25 minuter.
Jag tror att han gör det. Det, nice. Det är smart. Han får 25 minuters fighting. Ja. Med tanke på att han inte går match ofta heller. Nej. Så har han ändå gjort sin 25a. Liksom, fått ut det han vill. Testat olika saker han säkert tränat på. Så det skulle inte förvåna mig heller. Om han känner överlägsenheten och bara, ah, men jag kör med den här killen i 25 minuter, får mina liksom in the luggage och ha med sig det sen.
Ja, för det är lite det som jag var inne på innan. Varje gång jag har trott att han verkligen bara ska köra över folk, då har det inte blivit så. De gångerna jag har trott att nu blir det fan tufft, typ Alex 2 eller DC 2, att det kommer bli fight. Alltså, fan, såg så dåligt ut mot OSP, gör man jämförelse, så kommer han in och så bara brapp, och så är det klart.
Ja. Ja, men det är det. Han vinner alltid ändå.
Ja.
Hur, alltså, fast man kan säga du ser dålig ut eller hit och dit, han vinner ändå. Det är det som räknas i slutet av dagen.
Ja.
Ingen kommer ihåg matchen, men du kommer se rekordet och tänka att fan, han vann ändå.
Och så kommer det alltid vara det med att Hamill grejen också.
Ja, men jag läste eller hörde att Hamill vill ju ha liksom shots fired, så åt annat så här, vill ha rematchen, så är jag tillgänglig. Ja.
Ja, jag tror den där skulle jag aldrig. Men fan, jag trodde, var inte Hamill, hade inte han typ pensionerat sig? Eller
jo, men det är ju en smart move att gå ut i sociala medier och säga att han sitter ändå på den här lilla makten, att den andra förlusten är mot han. Och, kan man veta eller?
Nej, det är ju det. Vi har ju en iPod som hände i helgen också, så fan, vi kan ju lyckande diskutera den direkt.
Ja.
Vi kommer fladdra lite här i gamen, men det känns som en sån snygg övergång att gå från iPod till iPod.
Yes.
Så det var ju då, vad heter det? Jeremy Stephens som skulle möta Jair Rodriguez. Det här utspelade sig i Mexiko. Det var nu i lördags. Jag vet att du hade suttit uppe hela natten för att avnjuta detta. Förmodligen liksom fight of the year.
Och så
blev det 15 sekunder av what the fuck var det som hände här? Jo, det var alltså, jag har sett reprisen ganska många gånger. För det hände ju inte så mycket, de möttes upp i mitten och sen, alltså det var som att han bokstavligen rev över ögat. Jag förstår inte ens, jag fattar inte ens den instinkten om jag ska vara ärlig. Det kändes som att bara jävligt fult move i min mening.
Fast jag tror inte att det var med meningen. Jag tror att det var liksom, det var ju precis i början av första ronden, så det är lite som en så här stressreaktion. Han vill skapa lite distans mellan dem. Sen att han gör det med öppen hand, olyckligtvis träffade han ögat. Men jag såg det mera som en, liksom, en reaktion på någonting precis i början på matchen, då nerverna är på spänn och man liksom reagerar på snabba små rörelser, och olyckligtvis så fick han fingret i ögat. Och Jeremy Stephens är inte den som fejkar, för det är många som tror att han fejkade liksom, men nej, okej, att kanske om det hade varit någon annan, men när det kommer till han så ser jag inte ens att han skulle ha något intresse att komma ur den matchen.
Nej, inte jag heller, för att det hände ju en grej här, bara var en, det var väl förra veckan eller veckan med innan, det med Todd Duffy. Han bara, I'm seeing double.
Det där var lite suspect.
Okej, bro, det här, de kommer att avbryta matchen. Du ser att du ser dubbelt, det är ingen som kommer låta dig gå in och möta två motståndare där inne. Men Jeremy Stephens, alltså, det var ju som när man såg när läkaren försöker öppna ögat. Han får ju öppna det med liksom kofot, det går ju ändå inte upp. Han står och drar och drar och drar.
Det känns som att det är ögats försvarsmekanism.
Verkligen.
Och bara dra ihop sig, krampa ihop liksom, att så här, det ska inte öppnas för det riskerar mer skada liksom. Och ja, det var ju där, de försökte få upp det, han försökte få upp det. Och gillat, förresten, det är en rolig grej där. Herb Dean har ju ändrade ju reglerna lite. Ja, för tydligen så får du inte 5 minuter för en eye poke, utan det är groin shots. Eye poke är, kan du fortsätta eller kan du inte fortsätta? Så han försökte också rädda showen där genom att låta honom vila 5 minuter för ögat. Mm. Och sa åt läkarna flera gånger, gå ut, kom tillbaka, han har 1:40 kvar. Så han hade ju ändå liksom chansen, men ögat ville inte gå upp. Och jag såg någon bild där på Jeremy efteråt, de har ju liksom bandage över halva ansiktet.
Visst, de har ju tejpat igen hela ögat på honom. Jag kan nästan störa mig lite på Jair Rodriguez. Okej, här som han säger, I will give him the benefit of a doubt, så kommer jag ge honom the benefit of språkbarriär på engelska, att jag tror att han utnyttjar fel ord eller fel formulering av meningen. Jag tror inte det handlar om benefit of a doubt, alltså i min mening Jeremy Stephens skulle aldrig ge upp. Och jag läste någon kommentar, det är fler som har skrivit, det verkar som att Jeremy Stephens ville ur fighten. Alltså, du tar inte en match för att kliva ur en 15 sekunder
och då, in. Nej, exakt. Då är det så här, okej, om det är så att han börjar bli whoopad och märker att han inte får till något, då kan man börja spekulera i det. Men nu är det så här,
ingenting hände. Nej. Han får ett finger som river över ögat.
Men jag tror också det är Jairs små, du vet, sån här pikar han skickar, för han vet att matchen kommer ju bli av igen. Ja, så det är bra att få han lite arg och...
Men om du en fråga där, vad tycker du om Jairs reaktion? För här tycker jag att Jair faktiskt gör bort sig när han säger så här, när de säger, vill du möta Jeremy Stephens, vill du ha en rematch? I will take anyone the UFC gives me. Den var inte helt snyggt balanserad.
På ett sätt, i början där på intervjun så var han ju väldigt känslosam. Ja. Han skällde ut, jag tror Michael Bisping på spanska till och med. Ja. Och jag bara, nu blir det kaos här på riktigt. Exakt. Men sen så liksom, var det någon som viskade hans öra och då kom han till sina senses att säga, just det är min spotlight, mycket hänger på det här, sponsorer och så vidare. Sen kör han ju det här vanliga, jag möter vem som helst. Än att, för annars blir det att han lägger, hur säger man, han lägger gränser på sig själv att möta Jeremy Stephens, att det är nästa match, vilket det säkert kommer bli, men han är också tillgänglig för allt UFC som bestämmer, Dana whoever. Men jag tror också att han tycker inte heller det är kul och liksom att matchen blev, han vann ju inte heller, det var till någon contest, så det måste ju bli en rematch.
Ja, för jag säger, jag har inget emot med att man säger jag möter vem som helst, när som helst, men här det är nog bättre att säga, jag är redo för att möta Jeremy Stephens, om inte den matchen blir av, men då möter jag vem som helst, jag vill fightas igen, jag är redo liksom.
Men jag tror det där är lite så här, vad säger man, smör för UFC, att jag är en company man, ni bestämmer, jag är tillgänglig för allt. Och jag tror också att han vill kanske möta någon annan. Alla vill ju upp till toppen liksom. Så den som finns tillgänglig möter han säkert. Sen vet vi inte hur länge Jeremy skadade nu heller, om det blivit
namn. Nej, det är lite det. Jag har inte sett någonting sen dess. Jag kollade runt lite igår, men jag kunde inte hitta något efter det. Däremot så var det någon läkare som sjukt snabbt hade lagt upp en video på YouTube om vad som kan ha hänt. Mm. Och det är ju då han spekulerar att det kan ha blivit att det har nageln har skrapat liksom på hornhinnan. Ja, men alltså det är ju farligt.
Ja.
Kort och gott. Det där kan ju, jag vet ju, är det inte...
Jag tror att Bisping hade väl det.
Ja, han har fått något sånt där också.
Har lite sånt där.
Och sen är det väl Winklejohn som fick någon tå i ögat eller något vid någon
instans.
Men då
tror jag att den skar in liksom.
Ja, så jag menar det...
Nej, men det är... Alltså, sånt händer. Det är en del av sporten också. Och man får acceptera att det är liksom... Mm. Det är en del, en verklighet också, att det finns den lilla procenten där folk kan skada sig. Freak accidents händer. Liksom, det är två som ska slåss mot varandra. Ja, och jag tycker att just det här med eye pokes, det är ett litet problem ändå. Just UFC, det är speciellt just där att det blir så ofta.
Vi diskuterade lite tidigare i de andra avsnitten av podden, det här med handskarna har ju varit en evig grej, att många har tagit upp det väldigt många gånger också, just det här med att MMA-fighters behöver sparras mer, alltså när de slår säck eller vad det är, de måste jobba med MMA-handskar, för annars blir det att man har det här lite öppna handen och vill slå bort, man tänker inte på det, att man måste rutinera sig från start att hela tiden ha stängda händer. Vad säger du själv om...
Det tycker jag är jättebra. Det är det här liksom, folk skuggboxas med öppna händer. Mm. Sen blir det en vana. Du programmerar hjärnan att jag behöver inte liksom knyta näven. Vilket händer sen att du antingen bryter handen, slår vid fel tillfälle. Eller att du råkar sticka in fingret i någons öga. Så det är... Mm. Det är lite issue.
Vi får se hur det löser sig. Vi får se vad det blir för matchning. Jag håller tummarna för att ändå den här matchen blir av. Vissa ville ha matchen redan nu i Danmark. De har bookat dem the next week. Jag tror inte ögat är redo. Jag ska se under sändningen här om jag lyckas hitta någonting om Jeremy Stephens. Han har inte varit jättebra på att lägga upp någonting själv när jag var inne och kollade liksom på hans egen Facebook-sida. Och det är väl lite standard vissa fighters att de inte är... Ligger liksom inte upp så mycket om sina egna skador.
Det kommer, det är bara vänta några dagar till. Sen kommer det väl komma, jag tror att när han tar bort det där bandaget så får man se hur ögat mår. Och då vet vi lite mer om situationen och hur länge han blir borta.
Ja, verkligen.
Men jag gillar Jeremy Stephens, alltid gjort.
Ja, som fan.
Och han är ju en old school fighter, han har hållit på så jävla länge. Och det är lite nu han fått sin recognition. Fast Conor sa, who the fuck is that? Ja. Så ändå liksom, de som vet vet. Och det är alltid underhållning när han fightas.
Har du sett bilden när han har fotat sig med McGregors mamma?
Nej.
Jo, det finns en sån bild när han tar en bild med hennes mamma och så har han lagt upp så här, oj, she knows.
Det är respekt alltså.
Nej, så klockred. Men jag tänkte på en grej, för jag tog upp det här under live-chatten som jag hade på Viaplay Fightings Facebook-sida. Just när det gällde Jeremy Stephens. Han debuterade, jag minns inte året nu, men två år senare så debuterade han i UFC. Mm. Han gjorde sin 13:e match när han debuterade i UFC och det var på 2,5 år.
Ja.
Alltså fatta aktiviteten på den killen. För det här är en diskussion som jag haft många gånger också när folk säger, ej, han är obesegrad i 10 år. Jo, men hur många matcher har personen gått? 7. Så ja, alltså bra jobbat, han har 7 vinster. Men att säga att han är obesegrad 10 år på 7 vinster, jag tycker inte det är imponerande.
Nej.
Däremot tycker jag det är sjukt imponerande att gå 13 eller 12 matcher på 2,5 år.
Det är match varannan månad.
Ja.
Om inte ibland liksom varannan vecka.
Då har du gjort liksom... fan 100 matcher.
Den möjligheten finns ju i USA, det är ju det. Det är många där liksom som, just att det finns en, hur säger man, en circuit under UFC och det är en stor kontinent där du kan få matcher på flera delstater med rullians hela tiden. Kanske inte jättehög nivå, men fortfarande, du går match, det är så du lär dig, så du utvecklas.
Tur att det ändå börjar hända lite här i Sverige också, får jag ändå lyfta. Jag menar, Fight Club Rush hade här för några veckor sedan, Excellence MMA kommer ha, vi har Nerike, vi har Akademi Nord, vi har Superior Challenge.
AK, det är...
Så det börjar verkligen hända grejer på den svenska scenen också, vilket är skitkul.
Det är jättebra, för det var ett litet glapp här. Kanske för 10 år sedan så fanns det galer. Kanske inte lika mycket som idag, men det fanns ändå svenska galer. Det fanns Battle of Botnia, The Zone, nere i Skåne hade de galer. Fanns lite små grejer som dök upp liksom överallt. Men sen var det ett glapp. Då var det nästan bara Superior som hade galer i Sverige. Men jag tycker det är helt rätt det här generationsskiftet, så här. Den nya generationen har fått lära sig fightas mycket amatörmässigt. De har blivit jättebra på det. Nivån för svenska MMA har ökat. Och möjligheten att gå matcher på hemmaplan, att man får de här första matcherna gjorda, jätteviktigt. Det är de också som är svårast att få. Att du liksom går en match och så ska du ta ett år innan du får gå ner i nästa match för att det är svårt att hitta matcher. Medan nu ser man ju att folk går flera matcher på ett år. Och sen blir det enklare att bli signad till de större organisationerna eller någon medelstor organisation, just eftersom du har fått de här, hur säger man, de första 4-5 matcherna på hemmaplan gjorda, vilket är jätteviktigt. Och det känns som att Sverige kommer börja producera alltså toppklassfighters de närmsta, alltså ja, från och med nu för 10 åren, så får vi se hur utvecklingen sker liksom. Men,
jo, för det som är lite imponerande ändå med det här otroligt lilla landet med begränsat invånare, ändå den kalibern vi har producerat, och precis som du säger, med kanske inte möjligheten att fighta så mycket om man tittar i Sverige nu då, ska jag definitivt tillägga, men om vi tittar på vad som är på G, så ser vi att nu ser det ju nästan ut som att svenska fighters kommer kunna fightas någonstans i Sverige, nästan varje månad.
Ja,
med tanke på hur mycket de här börjar producera. Och jag har ju förstått också att många av de här vill producera fler galer.
Yes.
Så länge de bara inte börjar kollidera med varann, vilket vore jättekorkat om de gör. Men det tror jag inte de gör. Jag hoppas att de ändå kan enas om att ändå prata med varandra och se vilka datum ska ni sätta upp. Och så går man om lott runt om där. För då kan folk, då kan fighters.
Exakt, och det som är bra, det är att de här galerna är ju... Hur säger man? De är producerade som proffsgaler Sen har de ju amatörmatcher kanske större delen av kortet, men det får de här amatörerna som ställer upp på de här galarna att känna att du går inte match på någon liksom amatörgala där du är på en klubb, utan nu är det här med entrance, med spotlights och jättemycket publik, så du får ju erfarenheten av att vara i rampljuset innan du riktigt är i rampljuset.
Ja, verkligen.
Och det tror jag också är jätteviktigt, att släppa på nerverna och känna att så här, okej, jag kan leverera, fast liksom nu är det, de filmar mig och det är spotlights på mig och det är nedsläckt i hallen och allt det här, att det kommer, det är liksom bara i positiv, alltså det här kommer bara gynna svenska MMA på alla möjliga sätt.
Jag var på Fight Club Rush där i Västerås. Jag tyckte det var en riktigt bra producerad gala. Matcherna rullade på, det var bra fighter. Alltså det var underhållande. Och det var, alltså det var så skönt för mig att kunna sitta vid sidlinjen och bara titta. Alltså det var så skönt. Alltså,
kommenterade du för dig själv? Och bara,
nej, jag gjorde inte det. Jag fick frågan så här, sitter du och kommenterar just nu för dig själv? Jag bara nej, alltså jag började helt plötsligt tittar. Se saker som jag inte ser när jag kommenterar. För att, alltså det är en jävla utmaning att sitta och kommentera i realtid. Alltså, men när du kan sitta lugnt och bara slappna av och studera, då börjar man se lite andra nyanser. Ja, verkligen. Ja. Så jag tror att för mig har det bara varit nyttigt att kunna åka och titta. Och jag ska försöka åka på så många som möjligt så länge jag inte har jobb. Liksom.
Så en stor eloge till Svenska MMA-förbundet som gjort det här möjligt.
Verkligen.
För jag vet att för några år sedan så var det väldigt svårt att få galer sanktionerade. Det var ett jävla byråkrat jobb du skulle göra. Liksom. Och nu så släpper det och det är jättebra. Så fortsätt poppa upp galer överallt. Liksom. Det, i längden så gynnar det bara att vi har våra egna farmarligor och så kan vi skicka iväg folk till de internationella ligorna när de är
verkligen
battle tested, kan man säga.
Men är det några av dina fighters som är uppbokade på kommande event?
Inget 100%. Fadi. Som det ser ut nu så kommer han göra debut någon gång senare i år, proffsdebut. Inget är 100% klart, men det är det vi satsar på. Där har ni en framtida stjärna. Både till personlighet och till fighting skills. Så Fadi Asfar, för er som inte har koll, kolla upp han på Instagram.
Ja, det händer mycket på hans Insta.
Ja, och han kommer med på TV snart också. Jag ska inte säga för mycket, men det är en liten grej där som, så han kommer bli lite mer känd för det, vad säger man, svenska folket, vilket jag tycker han förtjänar. Verkligen, för det är en kille med supertalang på flera olika plan, så det
kommer gå bra. Ja, fan vad spännande. Där har ni det. Kolla upp Fadi Asfar, och om ni inte har koll på de svenska galerna, börja kolla upp dem, för det är verkligen hög leverans. Och om galerna är i er hemstad eller i närheten, alltså gå
support
på dem,
gå och kolla.
Stötta svensk MMA, alltså för att vi kan bara stötta det genom att leverera pengar till galorna, genom att finnas på plats.
Exakt.
Genom att vara där.
Och är ni inte på plats så finns det alltid att köpa livestreams, vilket också gynnar galorna, för de behöver, det är inte billigt att orkestrera ihop en gala och supporta.
Precis.
De gala, säger man, gala makers som är där ute.
Nej, men verkligen, och det här är de framtida stjärnorna, och det är de här stjärnorna som kommer att fightas i de stora organisationerna.
Precis.
I framtiden.
Det är det.
Så genom att hjälpa svenska MMA på deras plattformar runt om i landet, som gör det bara. Kör.
Kör.
Vi måste ju diskutera senior Khabib Nurmagomedov.
Khabib.
Han och Dustin gick för inte så jättelänge sedan. Det var en sån här match som på förhand, så hela mitt hjärta sa fan, det skulle vara så jävla kul om Dustin Poirier kunde vinna. Jag gillar verkligen honom. Det är
en good guy.
Ja, men verkligen. Men ja, huvudet sa ju att det är svårt. Alltså det är svårt. Och det är så sjukt egentligen med Khabib, för att han har en sak. Han har en enda sak. Alla vet att den enda saken kommer komma. Ändå kan de inte stoppa det.
Nej. Och alltså det, jag kände likadant. Men det var intressant att höra Dustin efter matchen när han analyserar lite, och han säger att Khabibs rytm gör att han inte hittar sin striking-rytm, och att han själv vet nu att det är det som gör att han kan implementera sin brottning. För att strikers, han är så ryckig, rycker ner, kommer upp med uppercuts liksom, så du hittar inte din striking-rytm för att börja skicka, leverera ditt game liksom. Mm. Och när du känner att du gör det, så är han, har han klingrat sig fast vid ett ben och liksom, som ett vakuum, och bara suger ur luften ur dig. Så det är, jag är ändå fortfarande, jag vill se championship only alltså. Jag vill se Ferguson mot Khabib. Den är, ja. Dominerar Khabib den matchen, då är jag på the bandwagon 1000% liksom. Mm. Men jag känner att där kan vi ha kryptonit just stilmässigt. Men så den matchen måste bli av.
Mm, vi ska diskutera den lite mer, men vi ska gå tillbaka till Dustin och Khabib.
Yes, för spårar iväg här.
det var några gånger då det två moment där jag tyckte det var väldigt intressant. Det är just när Dustin prickar Khabib och får verkligen Khabib att börja.
Men det är andra ronden. Jag
minns inte exakt ronden det var, men det kan nog vara andra. Och sen har vi då glutinen. Yes. Som han jobbade på, som satt djupt, men däremot så hade inte han hela sin positionering i det perfekta läget för att kunna verkligen gå på strypet till 100%. Men det var två lägen där det var, det såg lite skakigt ut. Mm. för Khabib.
Men det gör det nästan alltid i de flesta matcher. Man tror att så här, nu och så bara nej. Men det är ju strikingen, och Khabib har en dålig vana att backa rakt bak. Han rör sig inte lateralt, han sticker inte i sidled, utan när någon får träff så bara kliver han rakt bak. Men han blir inte träffad, så det funkar ju för han. Liksom, han flänger med huvudet höger och vänster och folk försöker träffa han och det går inte. Och så fort de har mer press framåt så går han på en double leg och så. Mm. Så det är, vad säger man? Hans stil är väldigt unik och den... det är så dominant, alltså det är superdominant och kanske inte det mest underhållande för average MMA-fans som vill se folk stå och boxa på varandra, men det är så dominant att det blir vackert i sig liksom, att...
Ja, nej, jag är såld på hela grejen han gör. Jag tycker att det är sjukt. Alltså, det är jävligt imponerande. Och det är verkligen det. Jag har gått och nött en tanke för mig själv. Han är så jävla bra på en grej att han behöver egentligen ingenting annat. För den andra spetskompetensen, det är liksom, det är 100% med guldkant. Precis. Polerat med lite diamanter på. Liksom, och det är svårstoppat. Mm. Men när vi lyfter de här... guillotinen, ja, vi får ju också säga att såklart, alltså det rear naked choke han satte på Dustin, det finns en bild som cirkulerar lite på Insta där man ser att strypet precis börjar sitta. Alltså det är panik i Dustins ögon, det är verkligen skräck i ögonen, det ser helt, det måste sitta så hårt innan han ens liksom har påbörjat att dra, för man ser ögonen bara helt uppspärrade.
Sen tror jag också att han blir, alltså den stilen Khabib lägger på dig, du blir trött. Det är liksom, det dödar din vilja att fightas. Det är en sån stil. Så han bryter ner dig. Du vill, men till slut så blir det bara jobbigt. Och du vill liksom, du vill inte vara där. Och får du tänka, okej, antingen blir det 5 ronders misshandel. Eller så händer något, så kommer jag inte vilja vara kvar här längre. Men det var intressant, för jag såg intervjun med Putin, när han träffade Putin.
Ja.
Och då säger han att han visste att giljotinen skulle komma, men att, nu kommer jag inte ihåg vilken sida han gör den på, men att han visste att Dustin gör den på ena sidan alltid. Så han valde att dyka med huvudet på motsatt sida för att han skulle gå på den. För att han skulle få ner honom och ha en passering. Det är jätteintressant. Så ni som är där ute, kolla den intervjun med subtitles när han sitter med Putin och förklarar lite alltihop, och att det var någonting där att han skulle avsluta han i första ronden var planen, och så säger hans pappa åt han att han ska släppa, för han håller på att jobba på käken där.
Exakt, ja.
Och då hade de räknat, tror jag, med att han skulle täpa, och så säger hans farsa åt han att han ska släppa, och det är ett helt surr där de har haft som är väldigt, väldigt intressant.
Jag måste kolla upp det, jag har sett att den finns där, jag har bara inte kollat på den. Men det är en ganska intressant grej. Vad tycker du om det här? För när McGregor förlorade, nu var det ju liksom en neck crank, en jaw crank eller vad man nu ska säga då. Då klappar han, och då är det McTapper. Men det är ingen som säger att Dustin
nej, men det är ju för att Conor, det är ju den liksom. Det spelar ingen roll.
He give up, he tap, he give up. Alla bara, exakt, he give up.
Och det är så här, folk som inte har liksom, visst, den satt över käkbenet, men den där grejen krossar ditt käkben också. Så det är ingenting, vad säger man, alltså det är,
Jag blev intervjuad dagen efter på radion, och då frågade de mig, men man somnar efter det där strypet då som McGregor fick. Jag bara, nej, alltså din käke, den blir liksom pulveriserad. Det är det, så du får ont.
Och sen, vilka soppa ett år sedan.
Ja, de bara, aha, oj shit, jag trodde man somnade. Ja, men då förstår jag att han klappar.
Ja.
Jag bara, ja, man klappar.
Sen tror jag också, med tanke på att Khabib har bröstet bakom när han trycker, så blir det lite som en neck crank också. Han liksom krossar ansiktet. Det är inte så trevligt.
Nej, den ser vidrig ut när den där börjar sitta.
Och sen kan jag tänka mig att Khabibs squeeze är någonting speciellt.
Ja, det ser man på bilden med Dustin.
Ja, precis.
Fear in his eyes.
Och att bara squeezen, alltså man ser ju tajtheten han har i allt. Mm. Och det förs ju över till att han väl får något att trycka till, så tror jag att det är en ny upplevelse för många.
Ja, verkligen.
Fan, killen brottas med björnar liksom.
Han har blivit anmäld nu av djurrättsorganisation.
Ja, jag hörde det.
Jag tror att Dagestan skiter nog fullständigt
det
i den djurrättsorganisationen. Men ja, absolut, anmäld. Men jag har ju svårt att se att...
vad det ska leda till liksom.
Nej, jag vet inte.
Han brottas väl inte med björnar nu? Det var väl när han var...
Nej, det var när han var liten. Jag menar, alltså på något sätt så ser... Alltså, nu är inte jag en expert, men det kändes som att det var lek både mellan björnen och honom. Alltså för... Innan jag
björnar
såg
i
videon,
fångenskap är ju fel.
Det, absolut. 100%. Det håller jag verkligen med om. Men just själva brottningen kändes som... Det såg ut som två små björnar som latchade.
Precis.
Sen björnar, jag håller med. Det är katastrof. Men själva brottningsgrejen...
Sen är det väl en del av kulturen där.
Ja.
Så det... Jag tror inte det går upp att en... Vad är det? Pita eller vad det är som har...
Nej, inte i Dagestan. Hade varit i USA hade det nog kunnat hända något.
Precis.
Men jag tror inte det hände så mycket. Men jag förstår.
This is number one bullshit.
Ja, så kan nog reaktionen bli. Och med det sagt så är det ingen av oss här som uppmuntrar att brottas med björnar, för att majoriteten av oss skulle dö om vi provar
den. Har ni sett, vad heter filmen där med DiCaprio när han blir mauled?
Ja, det är typ det som händer.
Exakt.
Där har vi liksom the true story behind wrestling with bears. Men nu tänkte jag däremot att om vi diskuterar giljotinen igen och lite strikingen, men vi slänger in champ shit only Tony Ferguson i den ekvationen. Vad tror du då?
Jag tror att Ferguson kommer bli nedtagen, men han kommer välkomna liksom nedtagningen, och så tror jag att han kommer jobba armbågar, och jag tror att han kommer få cuts på Khabib. Han la ju upp någon bild nyligen på Insta, Tony, där han visar ansiktena på hans, jag tror det är så här,
sju senaste
matcherna, och liksom det är blodbuffé på alla. Så jag tror att det kommer bli en ganska avgörande faktor. Just att liksom Khabib kommer blöda för första gången i sina matcher. Och jag tror att det här riktigt kommer hända. Liksom. Och just att Tony är så jävla avig. Och avig och, säger vi, oberäknelig i sin stil. Så han har den här X-faktorn att kunna träffa med någonting som ingen förväntar sig bli träffad av. Snurrar en båge eller vad det nu än är liksom. Och just att han har ett jättebra brottningsgame och jättebra grapplinggame, så det ska bli intressant att just se grapplingen mellan de här två liksom. Och som sagt, lyckas Khabib göra det han har gjort mot sina senaste motståndare på Tony, då är det hatten av, då är det liksom goat. Och då tycker jag att det är så här: möt GSP en sista match, retire som den best ever. Ja, men den är väldigt intressant.
Jag tycker också den är skitintressant, och jag vill slänga in en jokerleken, för jag känner jag behöver inte säga något här, för allt det du har sagt är det jag sitter och spekulerar i min egen lilla hjärna i min ensamhet när jag sitter i min soffa själv på natten med tända ljus. Nej, skämt åsido. Precis, exakt. Nej, skämt åsido. Det är precis så jag sitter och spekulerar själv. Men Tony Fergusons senaste match mot Cowboy Cerrone tog slut i andra ronden. Kom inte Cerrone komma ut på grund av att han ville snyta sig och näsan, ögat blåser upp till en ballong. Sen mötte Tony Ferguson Justin Gaethje här för några veckor sedan, och det var slut i första ronden. Där måste jag lyfta en grej om Gaethje som jag är jävligt imponerad ut. Han såg ut att ha liksom lyft sin fighter IQ till en helt ny nivå. Han fightades mycket lugnare. Han var mer strategisk. Han slog ut liksom Cowboy på ett väldigt enkelt sätt. Vad tycker du förresten om stoppet? som var där. För att
tycker när, jag var rätt. Alltså det, ja,
för han går ner på knä, ja. Han slår, sätter händerna vid huvudet, gör inget.
Nej.
Justin backar, sen går han in igen.
Alltså domarens jobb där är ju att se, kan du försvara dig? Och jag förstår att domaren går in och bryter. Det är upp till cowboy och säger man, avancera.
Ja.
Han kan inte bara ligga där. Och det är också så, man får alltid tänka, vad hade hänt 5 sekunder om du hade fortsatt. Gage hade bara fortsatt boxa liksom. Och cowboy, han kommer säkert gå match inom 2 månader igen. Så det är så här, jag tycker det var ett bra stoppage liksom. Jag vill inte se cowboy få, han blir medvetslös. Det var ett bra stoppage. Han tog det, i början hade han lite invändningar, men sen så köpte han det liksom. Och
ja, för att jag måste nog också tillägga det, alltså Justin Gaethje var rätt snäll.
För ja, men det, han
backade ur ganska tidigt. Alltså hade det där varit någon annan, då tror jag att då hade Cowboys Ronny legat och snarkat.
Och han, jag tror också att han sa det, att han har sån respekt för Cowboy, han vill inte hurt him liksom, de är vänner. Så han tyckte väl, så han, när jag träffat dig, då gått ner. Han var ju arg på domaren där, skällde ut han för att han inte hade brytit innan liksom. Och då tycker jag också att domaren lät han ta de här extra slagen.
Exakt.
Vilket är så här, okej, du fick dem, men du försvarade inte ytterligare. Vi bryter matchen. Så nej, jag tycker Gaethje är en väldigt rolig fighter att titta på, och fast han har haft ett jobbigt UFC, så tror jag också att det är därför han har varit tvungen att, den stilen han har kanske funkat att vara en juggernaut och kötta ner folk i World Series of Fighting, gamla PFL som han var i, men nu så är nivån lite högre och han måste tänka till, speciellt efter några förluster.
Jo, för jag tycker det här är så jävla spännande att se att han har lagt till den här strategin. För nu blev man ju ännu mer nyfiken även på honom och Khabib. För att just Justin Gaethje är ju så här, han är inte känd för att ha en sjukt bra brottning. Däremot så går det rykten om att han ska ha en absurd bra brottning, men han visar aldrig upp det. Så jag tror att Gaethje är också en sån som fullständigt skiter i om Khabib försöker gå på nedtagning.
Problemet är att de har samma management, så
just det.
Det kan både vara ett problem och att de vill att den matchen,
fast Marlon Moraes och Cejudo blev av.
Ja, det är det jag menar, att vi då tjänar ju de båda kan tjäna hur mycket pengar som helst, och Ali Aziz tjänar ännu mer för att han har båda fighters. Men jag tror att Gaethje måste vinna 1-2 till om den ska bli relevant liksom, att få möta Khabib. För som jag har förstått det nu så vill Khabib möta GSP, och sen är det väl Ferguson. Det är de två som finns. Och sen om han fortsätter fightas eller retire, vilket
han har ju hintat om att när det är 30-0 så är han klar.
Så då är det ju två matcher till. Och då kan jag tänka mig att det är Tony, vinnaren över Tony, GSP en sista match, och så klart så mår han bra.
Ja, vi får se hur det blir. Alltså, det finns ändå det är intressanta matcher där. Jag har fått den här frågan, så jag ställer den till dig. Om Khabib får sina 30-0 och pensionerar sig, vi säger att han kan göra det 2020. Han skulle kunna gå en ny match redan vid december i år, kanske gå en sista match till sommaren, om han har 30-0 kliver åt sidan. Tror du att McGregor kommer tillbaka då?
McGregor kommer tillbaka hur? Mot...
när Khabib har lämnat.
Jaha, jag tror Conor vill väl tillbaka nu till och med.
Ja, det är hintat som det.
Att alla dissar han liksom. Ja. Så här. Så han, jag tror Conor kommer gå match i alla fall 2020. En tune-up fight kanske i början mot någon, för att bygga upp legitimiteten igen och så vidare. Och sen vet jag inte, har coach Kavanaugh gått tillbaka till, har de byggt upp relationen igen? För där var ju något som hände. Och...
Ja, det vet jag inte riktigt.
Nej, så jag vet att det är mycket strul runt Conor.
Jo, men jag förstår, det sista jag hörde, nu är det ganska länge sedan, men det var väl lite att när Kavanaugh pratade med Earl Warney, tror jag, så var det väl där att han, om McGregor ska tillbaka så är det viktigt om varför han vill det. Mm. Vad är det som gör att han vill? För att han har så jävla mycket grejer just nu att han har egentligen ingen behov att slåss.
Nej.
Han tjänar ju absurda pengar på whisky och nu det här klädmärket som är på G.
Och då är det så här, vill folk se en Conor som, okej, okay, så länge det går bra för dig så kommer du, men när matchen blir jobbig så kommer du hitta en väg ut för att du inte är redo att dö där inne.
Nej.
Som någon annan som liksom kämpar för allt, och det är allt som finns. Så, ja. Alltså intresse finns ju alltid att se han, men det börjar faktiskt svalna. Ja. Och han måste hålla sig relevant med fighting. Inte
fighting i barer.
Nej, precis. Utan det är saker... Han måste fightas. Mm. Men sen läste jag något att han är eventuellt planerad för någon boxningscomeback.
Ja, jag hörde det där också. Mm. Jag fattar inte om det var. Det var väl någon irländsk boxare som hade sagt att han skulle spöa McGregor på grund av den här barincidenten.
Det är många som har sagt, tror jag.
Ja, jag fattar inte om det var det. Jag har blivit lite på Sam McGregor-nyheter, så jag läser löpet och sen orkar jag inte.
Tycker det är synd. Alltså, men det är väl så. Har man den supertalangen och liksom får de pengarna, så det
är... Men jag tror lite det är det du var inne på innan. Alla alfahanar hit och dit strör du sen. Och det har Dana White också sagt. När du börjar slänga massa pengar på den typen av personer och de blir... kanske för gudifierade.
Precis.
Det händer något. Jag tror inte riktigt att det är nog ingen människa som är gjord för det. Utan det kommer stiga även den
godaste människan. De säger ju det här, don't let money change you.
Exakt.
Det är viktigt. Mm. Men det är svårt att hålla fötterna på jorden när det liksom medgången blir så pass enorm.
Verkligen.
Och du får en gudalik status. Mm. Men tiden går, så vi får väl se vad som händer med Mr. Khanna.
Ja, endast tiden, framtiden kan avgöra vad som kommer ske. Fan, det märks att vi har haft mycket att snacka om, för att vi har inte ens hunnit komma in på Danmark och vi har pratat i cirka 50 minuter. Men låt oss svepa igenom Danmark. UFC Danmark går av stapeln nu i helgen och underkortet kommer börja klockan 17. Ni ser det såklart i vanlig ordning på Viaplay. Jag och Valdo Zapata kommer att befinna oss på plats i Danmark och kommentera galan. Så jag rekommenderar redan nu att följa mig på Instagram ifall ni inte gör det redan, @paulilvaje, för jag kommer att försöka uppdatera så mycket jag kan under den tiden som vi är där, och jag brukar dagarna efter match även hålla en liten så här, nedsnack på min egen Instagram brukar jag hålla efter alla galna som har varit. Så om ni vill haka på mig där, tycker det är intressant med det snacket jag för här, följ mig jättegärna på Instagram. Ja, jag kommer lyfta en person bara som snabbast som kommer att öppna upp hela underkortet. Cage Warriors-mästaren Jack Shore har nu blivit signad utav UFC. Han är obesegrad så här långt. Jag tror att det är 11-0 han har i record. När han gick över från amatör-MMA så hade han en rad vinster och nada förluster där också. En oerhörd talang i bantamvikt som har sett fantastisk ut i princip i alla matcher han har gjort i Cage Wars som jag har kommenterat. Jag är supertaggad på att se Jack Shore nu när han får möjligheten i UFC. Och nu ska det också bli jävligt intressant, för som många myntade, det är skillnad på MMA och UFC. Det blir någonting annat när du kliver in där. Nu har han varit på en bra spelplan som ändå är Cage Warriors. Han tar sig an Noilin Hernandez. Ska bli en superspännande match. Den öppnar upp underkortet. Sen har vi då tredje matchen på kortet som är Lina Länsberg som tar sig an Macy Chason. Och Macy Chason vann Ultimate Fighter-säsongen där Panic Ansad var med. Båda de gick till final, men det var Macy som knep själva Ultimate Fighter-titeln. Lina Länsberg såg ruskigt bra ut när hon fightades i Globen mot Tonya Avenger. Nu är det dags igen, så det ska bli väldigt, väldigt spännande och se det där. Men vi börjar med huvudkortet. Nicholas Dalby is back. Oof. Såg du hans galna match som han hade mot Ross Houston på Cage Warriors?
Nej, men jag har sett lite highlights från
den. Det är så sjukt, jag kommenterar den. Det är nog det bizarraste jag sett. För de har ju en så här, mattan på canvasen, det är glatt yta.
Så det är bara blod överallt.
Ja, medan UFC har ju en sån här som suger upp liksom. Men de låg och halkade och ramlade runt. Så till slut kliver, vad fan heter han? Veterandomaren, britten, stora killen. Ja, skitsamma.
Okay, ah.
Han går in och bryter, han bara, men det är över liksom. Det går inte, ni ramlar runt, den här matchen får inte fortsätta. Och båda är helt kattade lite överallt, och de hoppar upp på burkanten och sätter sig, och det blir oavgjort liksom. Nej, för att det är stopp, tror jag. Skitsamma. Matchen är stoppad, det blev ingen vinnare. Dalby's back in UFC.
Vilket jag tycker han förtjänar.
Ja, det är verkligen.
Dalby är en tung.
Ja, han är riktigt, riktigt grym. Och han tar sig an Alex Oliveira.
Ja.
Alltså, shit, vilken fight.
Det, alltså, på ett sätt, det är ingen lätt match att komma in på.
Nej.
Men han får möjligheten. En vinst över Oliveira och du är där.
Ja.
Liksom, då är det ändå, det är legit.
Mm.
Och Oliveira... lite dagsform sådär. Ibland kommer han in och är bara maskin, och ibland kommer han in och är lite loj liksom. Och så kommer sharpshooter in och har sitt det här liksom höga frekvens karate-ståendet och liksom bara blandar ihop det med sin danske stil, så tror jag det blir... Nej, jag hoppas på Dahlberg här verkligen. Mm. Men Oliveira är en svår nöt att knäcka.
Oliveira är skitfarlig och... Dalbys, i Dalby när han var i Göteborg torskade mot italienaren som bara för din att glömma
just
namnet.
Som blev knockad i sin UFC-debut, va?
Ja, och han mötte ju Alex Oliveira. Mm. Och jag tror inte det var Oliveira i debuten, men han förlorade. Nej, han vann sin debut, det gjorde han, men han förlorade
matematik.
Mm, precis. Men han torskade sen mot Oliveira, så det ska bli väldigt intressant att se hur Dalby hanterar Oliveira. Mm. Styles make fights, så det behöver inte betyda någonting att Oliveira vann mot den snubben som Dalby torskade mot. Det finns även ett case för att Dalby inte torskade den matchen mot honom. Men wow, alltså när jag såg att han ska få Alex Oliveira, så var det, och så här, jag förstår att han får den matchen.
Mm.
Jag förstår att nu kommer han tillbaka. Han har mött skittuffa, så han var ju den enda som hade tagit Darren Till till en oavgjord innan Darren Till började förlora.
Alltså han är veteran, det är ju det. Han är en alltså legit riktig veteran, hållit på hur länge som helst. Jag tror att det är hans andra run nu i UFC. Jag hoppas att han liksom, att det är nu det händer för han. Och jag tror bara att Dalby inte ska hålla tillbaka, utan han ska bara liksom köra sitt game. Det är det som gör att han vinner och gör att folk inte pallar den här pressen han lägger. Och det ska bli intressant.
Och han har varit och kört en hel del på SPG. Apropå John Kavanagh, så är han ju på Irland och håller sitt
camp. Intressant. Det blir väldigt intressant. Som sagt, Oliveira har ju stilen och styrkan att kunna vinna också, men det ska bli en väldigt intressant match att se om den går längre än en och en halv rond. Se vad som händer sen.
Nej, det är fan vilken jävla match. Ja. Alltså. Superspännande.
Tråkigt att den är så lågt ner, men ändå, den är på
mig. Ja, alltså för mig, för vi diskuterade lite innan, det var ju så här, Marco Madsen mot Danilo Beloardo, varför är den co-main?
Då tycker jag Dalby.
Där skulle Dalby ha varit.
Han är ändå ett namn.
Inget snack.
Det är liksom, ja, skumt.
Jag vet inte hur de har diskuterat in Marco Madsen, men då kan vi ta det direkt. För er som inte vet, jag får ganska mycket frågor om Marco Madsen, så jag tar för givet att ändå ganska många av er vet. Han går även under namnet Mark O. Madsen, Olympian, för han är gammal olympisk brottare. För man hade tagit, jag ska inte säga vilken medalj, men det är silver eller guld för man hade plockat i OS. Väldigt mycket hype, klev över till MMA, har gått några matcher. Jag är inte på Marco Madsen hype train för 5 öre. Jag har kommenterat, tror till och med att jag har kommenterat alla hans matcher utom en. Han är så här långt i alla fall obesegrad. Men i hans fall så kommer jag nog verkligen säga att det är oerhört stor skillnad på MMA och UFC. Men med det sagt så möter han Danilo Beloardo som har gått en match i UFC. Han har torskat den. Jag för mig till och med, det var förresten, det jag har inte för mig, det var i Globen som han fightades mot Joel Alvarez och blev utstrypt i den andra ronden. Så... alltså man kan ju aldrig säga att Marco Madsen får en lätt match när han har inte ens tvåsiffrigt på sitt MMA-record, men det kommer krävas några matcher för mig att bli övertygad om Marco Madsen i alla fall. Jag är, som sagt, han är super, det försöks byggas en väldigt stor hype från Danmark vad gäller just Marco Madsen, men att han sitter på co-main, nej, det kan definitivt argumenteras. Borde Dalby vara där 100%, borde Oliveira vara där 100%, men ja, av någon anledning så är det Marco Madsen.
Ja, yes, vi får se om pressen och vad kommer in också.
Ja. Liksom, jo, för det är en grej att lyfta med, för nu kliver ju han in med 7
på hemmaplan dessutom.
Ja. Vad tror du? Positivt alltså, eller negativt?
Med tanke på att han har den erfarenheten att brottas OS och det, så kanske han kan hantera det. Men det är MMA, det är mycket press, det är på hemmaplan. Det kan antingen höja han eller förstöra han. Det återstår att se. Men den matchen, jag hade ju inte ens en aning vem det var. Så det,
nej, jag vet.
Nej.
Och det är inte alla som har det. För att Marco Madsen är nog, följer man liksom inte alla sändningar som vi har gjort, för att han har gått mer på de här typ Cage Warriors Academy-galerna.
Jag tror jag sett någonting, men aldrig liksom lagt det till banken. Att säga, okej, okay, ja, den här killen. Och jag är chockad att se att han går co-main, men det är hans chans. Förhoppningsvis tar han den. Det är ju det, att bli nya Danmarks superstjärna. För de behöver ju, de andra är ju ändå rätt gamla till åren och de behöver en ny...
Han är inte purung heller, det är som är grejen. Han är i äldre dagar också, så det är inte en 20-årig Madsen.
Han lever sin dröm, vi ska ta
men verkligen. Men fan, vi får se vad han kan.
Vi hoppas, vi håller på vår danska brottarvänner. Hoppas att han röjer.
Vi kan ju bara lyfta att Michel Olileitschuk mot, och där säger jag helt fel, mot Ovincent Pro i match nummer 2. En match som jag blev väldigt nyfiken på när det blev utannonserad, det är match nummer 3 i lätt tungvikt. Det är faktiskt Ion Cuttelaba mot Khalil Rountree.
Den där matchen tror jag, det där blir intressant. Jag tror kan Rountree klara första ronden av Madness Hulk Smash liksom, så tror jag han tar det. Om han bara är lite mer strukturerad i sin stil och... För det kommer bli en striking match och Cuttelaba, är så han heter? Ja, jag tror att han som alltid, han ger 1000% 5 minuter och sen kommer han bli trött och då ser jag att Rountree kan börja plocka isär han liksom. Men första ronden blir nog jätteunderhållande. Så det rumänska freaket.
Ja, Rountree har ju sett bra ut alltså.
Ja, Rountree har sett.
Han har skickat när den här Gökansaki-matchen blev utannonserad, så väldigt många såg förbi, och jag märkte att Gökansaki såg förbi Rountree på ett sätt som för mig var så här, oh shit, alltså respektera ändå personen du möter.
Precis.
Du kan se förbi din motståndare på ett visst sätt, men det finns någonstans när det blir helt fel. Och han var ju släckt bara några sekunder in i den matchen, så låg Gökansaki och snarkade på canvasen.
Men jag tror att Rountree är lite mer erfarenhet och hållande iskallt liksom, och se luckorna som han kommer få, för det andra är bara en orkan av smärta och kraft som kommer emot dig. Men stå ut första ronden, pricka, och så rond 2-3 tror jag han vinner rätt övertygande då. Men det, allt kan ju hända.
Verkligen. Vår isländske granne Gunnar Nelson blev av med sin motståndare Thiago Alves, så inhoppar på kort varsel. Jag tror att den här matchen blev utannonserad typ bara för några 2-3 dagar sedan.
Okay,
Gilbert Burns hoppar in. Spännande, alltså Gunnar Nelson är alltid intressant.
Burns är ju maskin också. Det ska bli intressant om Nelson kan få ner det, eller om hans Burns brottning kan ju vara både ett verktyg för och mot honom. Så det blir en väldigt style versus style match, eller om Nelson väljer att köra striking bara, men det är svårt. Svår match.
Leon Edwards var ju bra på att plocka isär Gunnar Nelsons egen
brottning. Och jag kan tänka mig att Burns har kollat på den här matchen och vet att så här, clinchar vi upp mot bur, blandar striking med och nedtagningar och få Nelson att jobba underifrån än att han får topposition, för då är det kört i princip. Men väldigt intressant match.
Ja, för apropå topposition, så tror jag att Alex Oliveira är rätt medveten om vilka armbågar som kan släppas från Gunnar Nelson med det kattet som Oliveira åkte på.
När de precis,
skar upp hela pannan på Oliveira.
Men det är alltså Burns och de där låren han har. Jag tror att kraften han genererar och genererar där är... Det är en bra match faktiskt.
Det är en bra match. Jag gillar att det var att Gilbert Burns blev den som fick kliva in. Det är en spännande möte.
Jag tycker synd om han. Det var lika bra att den här matchen inte blev av, för jag vill inte se han liksom ligga under, och det är också en legend.
Alltså det sjuka med Thiago Alves, det är också att han är inte svingammal.
Nej, men han har
många år.
Exakt. Alltså många krigsskador, operationer, och så han är inte samma med den nya testningen som han var för kanske 10 år sedan.
Nej, så är det. Fan, den snubben fighter sig till och med om titeln en gång i tiden.
Exakt.
Och sen har han varit prelim fighter ganska många gånger också.
Och har en hel highlight reel bara med sina avslut och low kicks. Och är riktigt underhållande fighter, men han är äldre. Han är inte samma fighter som han var en gång i tiden. Och jag tycker att Nelson, visst är en bra match, men det känns som att stil mot stil så skulle Nelson bryta ner honom. Tyvärr.
Jag tror nog det med. Jag tror nog det med. But we will never know, såvida de inte bokas i framtiden. Men det är ingen hemlighet om vad som är den sista matchen på det här kortet. Jack Hermansson mot Jared Cannonier.
Yes.
Vad tänkte du när du såg den matchen utan
att
säga?
Lite tråkigt att Jack inte får möta någon som är topp 3, kan vi säga. Vilket jag tycker han förtjänar. Jag älskar Jack. Han är genuint en bra människa och jag tycker att han ska förtjäna allt i livet liksom. Det är sådana människor man bara vill se det ska gå bra för. Jag tror att Jack kommer köra över honom. Det kommer bli lite som Jack Area-matchen. Bara lägg pressen. Lägg pressen, få ner matchen på backen, hamna på topp, ground and panda tills du får en submission liksom. Akta dig för bomberna.
Alltså en sak som jag gillar väldigt mycket med Jack, inte bara liksom, han är en superskön person, det får man ju lyfta som liksom nummer ett med honom, men det är att han verkligen lägger energi på det mentala.
Absolut.
Att han går till en mental coach, han lägger väldigt, att han jobbar verkligen med den biten, och det är något som jag har lyft flera gånger, att det är många fighters som missar den delen, kanske inte tror att det är så jätteviktigt, men han har verkligen jobbat med det. Och jag gjorde en intervju med honom, för som har missat den intervjun så finns den här i MMA-podden, så det är bara att scrolla ner lite och lyssna den, för där får ni höra lite om Jacks resa även runt den mentala träningen som är superspännande. Nu är det Danmark och det är han som är överkortet. Jag tror lite det här med att han inte fick de här topp tre också, att väldigt många var matchade. Han har ju flygit upp i rankingen på, alltså så ruskigt snabbt, var på 28 dagar så gick han från att vara orankad till att vara rankad. Nu har jag inte exakt siffran i huvudet för att han är i alla fall högt upp, och han borde fått någon lite högre upp, men jag vet att Kelvin Gastelum nämnde väl att han vill inte fightas förrän först typ november, december, och nu blir han mot Darren Till. Darren Till går upp en viktklass och möter Kelvin Gastelum, vilket är intressant. Vi har ju då såklart Adesanya mot Whittaker coming up. Jacare sticker upp till lätt tungvikt istället.
Ja, det är, han gick upp.
Ja, han går upp. Jag kommer inte ihåg vem det är han ska möta, men han har valt att kliva upp en viktklass. Så, och sen var ju Joel Romero mot Paulo Costa var bokat. Den gick ju inte för så många. Vad tyckte du om den matchen förresten?
Båda Kina. Ja. Jag älskar han. Ja. Det var en grym match. Alltså jag tycker att han vann.
Jag tycker också.
Jag tycker att han vann. Alltså jag gillar ju dem, jag älskar han också. Ja. Men Borachina var liksom, han la pressen.
Ja.
Han styrde matchen. En grym jävla match.
Ja, det var bra.
Grym match. Jag tror de båda hade kul där inne.
Ja, men det märktes. Jag vet inte hur många gånger Joel Romero sträckte ut tungan.
Ja, precis. Och sen började ju Borachina också. men alltså jag fattar inte hur han kan se ut på det sättet han gör. Det är någonting. Det är brasilianska köttet. Det är, ja...
Ja, det är,
jag är ett stort fan av Paulo Costa.
Ja, jag gillar han också.
Jag tycker jag tror faktiskt att han, alltså den här killen kan bli champ. Han har all potential, speciellt efter den här matchen, att han ändå visade att han har fysiken och hakan att kunna möta sådana som Romero och ändå bli träffad och lägga press på honom. Sen är ju Romero stil ofta att han backar och vill ha kontringarna, men gick inte 100% den här gången. Nej. Låg lite efter, tycker jag. Och därför tycker jag att domslutet var helt korrekt.
Nej, jag håller med. Det är min reaktion också. Det är väldigt många som tycker att det var ett rån. Jag håller inte med någonstans. Nej. Jag hade Paulo Costa som vinnare. Innan det blev utannonserat så var det i alla fall i mitt huvud den tanken som var. Men som sagt, Jack Hermansson mot Jerry Cronenier. Fan, du har ju summerare också. Han kommer vinna. Det är lite så jag känner med. Jag sticker nog ut hakan och säger att det till och med blir giljotin.
Ja, det skulle, alltså, det skulle kunna hända första ronden till och med. Alltså det känns som att Jack presterar, alltså alltid. Och jag tror att den här mentala träningen har, att han liksom under press så presterar han som bäst. Och han har löst det pusslet. Och jag tror ändå det är på slash hemmaplan nästan. Och han är betydligt snabbare än sin motståndare, och jag tror att han lägger den volymen, den frekvensen, den intensiteten som han alltid gör, så kommer han bara köra över den. Vilket jag tycker, det är helt rätt, och Jack förtjänar en vinst till, och så är han, nästa match får bli en ett stort namn tycker jag, som kanske är en contender-match om vem.
Ja, det är nog lite det jag också tror. Nu ska ju Paulo Costa åka ner och kolla på Whittaker och Adesanya, så det känns väl som att UFC bygger väl honom som den förmodligen contender.
Men vinner Jack nu så tycker jag han ska vara i den, ja, i men diskussionen, precis. 100%.
Allting hänger ju på hur den matchen går.
Precis, exakt. Och vinner han övertygande, då har han också ett liksom veto att få säga till om att det är jag som ska vara next. Tyvärr är ju motståndaren inte någon rankad på det sättet, men det är ett bra namn.
Han är ju längre upp på rankingen.
Precis. Än, Men jag tycker Jack förtjänar, vinnaren där, så kan förtjäna en titelchans. I alla fall en number one spot contender match.
Sen vet man ju inte hur matchen går mellan Adesanya och Whittaker också. Det kan ju vara en sjukt tuff match. Vinnaren eller båda kliver ut väldigt, borta väldigt skadade. Borta en längre stund. Då är det Paulo Costa mot Hermansson som
UFC. Interim the champ. Ja,
exakt.
Nej, men det är, det blir fan fett. Om det skulle bli Costa mot Jack, alltså. Oj.
Ja, den är fan läskig alltså.
Ja, nej shit. Nej, Jack som sagt, jag har sett han träna, jag har sett han gå matcher, och han är, det är en kille som är väldigt, väldigt driven och målmedveten med det han gör, och väldigt, väldigt skillad. Så det är kul att följa hans resa och se han blomma ut.
Jag hoppas att när matchen är klar att han kallar ut Gregor Gillespie för det här best fisherman i UFC, att de ska ha en fish off. Det är verkligen, jag hoppas verkligen att när det är slut och han
kan
får möjligheten, ja, så det går ju göra värsta supergrann, säger Gregor Gillespie, I want you, I am the best fisherman i UFC. Ja, men det är ju så roligt. Alltså det är ju verkligen att lämna med så mycket humor om man skulle kalla ut honom.
Men
Fishoff.
Nej, det är ett bra kort faktiskt. Mm. För att vara ett Europakort så har de faktiskt lyckats. Annars brukar det ju, man märka att det här är ingen fokus. Men här har de ändå lagt till rätt sköna matcher. Intressanta matcher kan jag säga. Mm. Förutom co-mainen där som jag inte hade en aning om.
Nej, co-mainen för mig är frågetecken. Men ibland blir det udda co-mains. Alltså det,
ja, det är också landet de är i. De måste tänka att han kanske drar folk till arenan. Mm. Vilket också är viktigt, att de ska sälja ut den. Att det blir, för är det första gången de är i Danmark?
Ja. Mm. Ja, det är första. Mig vetligt i alla fall, annars har det flyttat helt över huvudet. Danmark är en sån här grej som det har snackats om så länge. Varje år säger folk att jag har hört ett rykte om att de kommer till Danmark.
Precis.
Och jag brukar alltid säga att vänta tills det blir annonserat. Mm. För det cirkulerar många rykten varje år. De blir nödvändigtvis inte av. Och jag tror även att det har att göra med att UFC har en plan. Men sen ändrar de den. Precis. De kan ha det liksom att det här är det vi vill göra år, men sen ändrar de det till något annat.
Business. Så,
ja.
Men bra kort. Mm. Roliga matcher. Du kommer vara där. Ja. Är fett.
Nej, det ska bli så kul. Det ska bli riktigt, riktigt roligt att vara på plats. Alltså det går inte att jämföra och kommentera i en box kontra att sitta och kommentera ringside. Alltså det är en annan femma att bara få liksom andas hela miljön och insup på allting som finns där. Så det ska bli riktigt, riktigt grymt. Prelims börjar klockan 17.00 på Viaplay. Ni ser hela kortet på Viaplay. Huvudkortet är tänkt att rulla igång 20.00. Så 17.00 och 20.00. Jag kommer att hålla en live-chat på Viaplay Fightings Facebook-sida. Det är inte spikat vilken dag eller tid det blir. Så återigen, följ mig på Instagram, @paulelvaje. Jag kommer att uppdatera om allting där. Och efter varje UFC-gala så håller jag ett litet nedsnack också på min Instagram varje söndag efter UFC-galor. Så länge det har hänt något speciellt, om det är en supertråkig gala, finns det inte så mycket att bryta ner. Men följ mig jättegärna, @paulelvaje. Och följ också Zebba. Vad heter du på Insta?
Zebba. Mm. Inte svårare än så. Z-E-B-B-A. Zabzabba.
Precis.
Och följ, för alldeles strax så kommer det släppa stora nyheter kring Carl King Albrektsen.
Mm, exakt, så där har ni det. Det är bara att följa de Instagrammarna som finns där. Vad gäller MMA-podden Insta så kan jag säga direkt att det är enklare att följa mig, för det är jag som har skött MMA-podden Instat och mitt eget Insta, och det har blivit lite knepigt med tid att kunna besvara. Så enklast är bara om ni håller uppdaterade om MMA-biten och MMA-podden, följ mig direkt så löser vi det där. Hörrni, tack för den här gången. Om ni gillar podden, dela den jättegärna på era sociala medier. Hjälp oss växa med er. Jag kommer tyvärr säga att det finns ingen 100% garanti att det kommer att släppas ett avsnitt nästa vecka också, utan vi börjar med det här avsnittet nu, så ska jag försöka reda ut lite hur vi kan göra med podden framöver. Över mitt hopp och mål är såklart att den ska kunna rulla varje vecka igen, men det är inte 100% löst här och nu idag. Men här har vi ett avsnitt, och jag vill återigen be om ursäkt för att det har varit ett sånt otroligt långt uppehåll och att vi inte har gått ut med någon form av information. Så verkligen super förlåt för det, men nu är ni i alla fall förvarnade om hur framtiden eventuellt kommer att se ut. Tack för den här gången, hej då!
Peace!
presenteras av I Like Radio. I Like Radio.